Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Marcus Ericsson went 8 years without a victory. He's now won two times
at IndyCar. Nice job,
Marcus Ericsson
two.
Takes the inaugural Music City Grand Prix.
Hej kära lyssnare, välkomna tillbaka till Indiepodden nummer 92 i ordningen. Jag heter Jakob Fredriksson, Gege Farkas är med mig. Hej Gege.
Hej Jakob och hej kära lyssnare.
Vi ska snacka igenom Nashville 24 timmars.
Ja!
Det var ju en minst sagt intressant lopp Nashville bjöd oss på. Vad var dina spontana reaktioner på all action på banan?
Alltså, spontant, jag undrar om man inte ska börja med en slags här Marcus Ericsson, tjalalala, eller något sånt där.
Ja.
Det är väl den absolut största behållningen. Sen var det ju så mycket som hände, både positivt och kanske mindre positivt, så att vi har svårt att peka ut en grej, men om jag ska välja en så... Colton Hurtas miss där på slutet. Det var ett sånt antiklimax på en hel helg av dominans. Så att det, om man bara ska peka på ett ögonblick förutom Marcus Erikssons fantastiska seger, så är nog det ögonblicket när Colton sätter den i muren. Själv då, Jakob?
Jag skulle nog vilja fokusera på den stora pile-upen. Tredje gulflaggen blev det ju, första rödflaggen när det visade sig att... Det kanske inte var bästa stället att ha omstarterna på just det trängsta området på banan. Och det visade ju sig att alla försökte ju tjuva i de situationerna. Och det gjorde det ganska svårt för loppet att se som en stor sjungande framgång. För det här var ett lopp som vi har hypat ett år. Första sprillans nya IndyCar-loppet på väldigt länge. Det kommer inte gått banan, men det här första sprillans nya stadsloppet på 10 år. Så en del växtverk, men vi kan väl börja i alla fall med att gå igenom Marcus Erikssons race.
Ja, vi måste ju börja där, alltså vilken grej. Och jag undrar om inte jag måste, om vi ska prata Marcus Eriksson och hans seger. Jag tror jag ska börja med en sån här trevlig personlig ursäkt. En sån här mea culpa, jag har haft fel, och det är helt okej, man får ha fel. Jag ska vara snäll mot mig själv. Men jag vet att jag är flera gånger i olika sammanhang hävdat att så här, men Marcus Eriksson och stadsbanor är kanske inte en så jäkla bra kombination som det ibland har sett ut. Och så går han och vinner Belle Isle och så går han och vinner i Nashville på två relativt typiska stadsbanor. Så jag är för evigt bevisad fel. Jag hade fel, helt enkelt. Marcus Erikssons framgångar i Macau till exempel, långt före en Formel 1-karriär, det var inte någon slags fluk, det var ingen tur liksom, utan det är rätt uppenbart att han trivs ju här när han har materialet på sin sida. Han trivs ju på såna här banor. Ja. Så förlåt Marcus Eriksson om du lyssnar på det här.
han är i sitt livsform, får man ju lov att säga, och det visade ju sig under loppets gång, för kvalet var ju inte bra för honom, 18 plats. Inte för att han var långsam på träningarna, utan han var ju i topp 5 på träningarna. Men han körde i muren på kvalet och slog sönder framhjulsupphängningen när det gällde som mest.
Och är inte det, men är inte det också rätt intressant? Är inte det också ett tecken på vilken otrolig form Marcus Ericsson är i? Att trots att, okej, han har höjt kvalnivån lite grann, men det är fortfarande en akilleshäl när man tittar på hela racehelgerna. Och ändå så får han med sig resultaten. Även om vi bortser liksom från gårdagens seger, så han är ju den som har plockat flest poäng sen Indy 500 i hela fältet. Och med ganska god marginal till Alex Palou, om man bara tittar på de 5 race som har kört sedan dess. Så det här att, att kvalen är fortfarande inte är liksom 100% är att han inte är med där bland de 12 åtminstone och slåss om toppplaceringarna. Men att han ändå får med sig poängen i race, det tycker jag också bara stärker bilden av att jäkla vilken form han är i.
Ja, det är hans racecraft. Han tar ju 10 platser kan man ju räkna med när han startar så där långt bak. Och när han startar långt fram som på Mid-Ohio så räcker det ju nästan en andra plats blev det ju där. Ja. Så hans start blev ju väldigt bra, han tog ju 3 platser på första varvet och sen omstarten ja It's a plane! Där var han i och för sig förtjänt en bestraffning när han kör över Sebastian Bourdais.
Han var väldigt het på gröten. Jag förstår att han bad Sebastian om ursäkt sen direkt efter racet för att han var lite för het på gröten där.
Ja, jag utbrast, vad tusan var det där?
Eller du verkligen
något liknande?
Var det verkligen? Var tusan?
Eller något av det hållet? Mm. För det är så där högt ska ju inte en racerbil flyga.
Nej, det såg lite orimligt ut. Och framförallt en formelbil ska liksom inte hålla för det där.
Mm.
Och nu har inte jag sett några kommentarer dagen efter racet om i vilket skick Marcus Ericssons bil var efter den där turen. Men har du gjort det?
Alltså, nej. Men prestandan påverkades ju inte av det.
Det verkar ju inte så. Och det får inte gå till på det sättet. Eller det får det visst. Ni fattar väl, ni som lyssnar. Jag är ironisk. Jag ironiserar. Jag älskar racerbilar som håller. För det är ju väldigt tråkigt när race avgörs av tekniska problem. Men jäklar vilka tanks de här bilarna är alltså.
Ja, Connor Daly kommenterade på Twitter efter loppet att han aldrig sett en bil nå sådana höjder och sen gå och vinna loppet också. Det var ett VTF-moment riktigt för Daly som var ju precis bakom när det här skedde. Mindre kul var ju för Bourdais som tvingades ju bryta där. Och konstiga krafter då när bilen som flyger högt håller, går och vinner loppet medan det som blir påkörd. Blev ju en punktering, kanske det som rev sönder Bourdais bil snarare än kontakten med Marcus. Men,
Jag undrar ju hur Mackans svanskota mår.
Ja, det är också en sak som man funderade på en gång. För man har ju sett förare gå sönder av mindre olyckor.
Alltså
det var väl Formel 2 i Barcelona här om året som den här indonesiska föraren.
Ja, Gael.
Precis, han körde ju studsade över några sådana här curbs och cross. Och gjorde ju illa ryggraden ganska illa.
Just det, stod över flera race va?
Mm, också Dallara som bygger de bilarna. Men det här kanske är IndyCars styrkan då i och med det här spec-reglementet. Att man kan fokusera så mycket på att bygga riktigt hållbara bilar. Snarare än att tänja på gränserna som man gör typ i Formel 1.
Just det, de håller och de är säkra. Liksom. Mm. De är byggda för en enorma impact.
Men med den olyckan nämnd så vill jag komma in på vad som händer nästa omstart. Och då är det ju den här stora pileupen som jag var inne på.
Mm.
Och det här är en viktig aspekt i ändå Nashville's Grand Prix, Music City Grand Prix framtid. För jag tycker man ska flytta på den omstartslinjen. Precis på Mid-Ohio så hade man ju starten på en annan ställe än tidslinjen för att förhoppningsvis inte ska bli någon större krasch. Men sen så blir det ju omstarten ändå vid tidslinjen. Och området då, precis innan tidslinjen, det är ju väldigt trångt. Start och stopp 90 graders kurvor. Så när ledarna går över startmållinjen då, då har ju de längst bak där Marcus var i det här tillfället, där Power och Pagenaud var vid den andra omstarten. De har ju ett par kurvor kvar. Så de är ju i helt olika körmoment. Mm. En del är på gas, en del på broms när det blir gul flagg. En del försöker hålla jämn fart. Så det är självklart då att de som kan gå på gas gör det och försöker tjuva lite. Och det orsakade ju nu två ganska rejäla krascher. Så jag tror de behöver tänka om där i Nashville och faktiskt ha omstarten också på någon av de långa raksträckorna. Mm. Det här var ju också det största IndyCar-fältet förutom på Indy 500 på ganska länge. 27 bilar kom till start. IndyCar mår bra just nu, men det finns ändå en del att jobba på.
Det är ju rätt häftigt, men det kanske är att lite utmana ödet att ha så många bilar på den här typen av bana. Men, och jag håller helt med dig, det här går säkert att lösa eller i alla fall förbättra förutsättningarna genom att flytta omstartslinjen eller omstartspunkten inför nästa gång de ska tillbaka hit. Men jag tänker också om man ser på förarnas agerande vid omstarterna, så är det inte lite amatörmässigt ut ibland.
Menar
alltså
inte
det är väldigt långa race vi pratar om liksom. Att hålla på så här och hugga för att eventuellt sno åt sig en placering liksom när det är 60-70 varv kvar av ett stadsbanerace och man vet att saker kommer hända. Är inte det lite så där amatörmässigt?
Menar ni inte en förares agerande?
Ja, det var ju en som utmärkte sig som alltså, generellt verkar vara en väldigt frustrerad ung man, höll jag på att säga, men särskilt ung är han inte längre, eller? Va?
Will Power alltså?
Ja.
Ja, det är han som orsakar första incidenten när han först petar till Simon Pagenaud och sen så ja, blir banan blockerad av Jimmy Johnson och ja, Dalton Kellett och en del andra. Så ja, det är inte första gången Power gör konstiga saker, förmodligen inte sista heller. Vilken plats kom Power på i mål då? Någon särskild bestraffning fick han ju inte, men han kom ju i mål till slut på en 14:e mitt i fältet. Så ingen bra helg för Penske överlag ändå.
Nej, verkligen inte. Och jag tyckte lite synd om Newgarden som verkligen har låtit superpepp inför det här racet som körs i hans hemstad. Och det blev ju inte mycket att skriva hem om.
En rejäl krasch på kvalet. Där han ändå lyckas köra undan den där jättekvaddade bilen så att minimera liksom, gulflaggen. Där kvalet med en 12:a start, 10:a i mål för Newgarden.
Vilket får mig att tänka på återigen Mackans luftfärd där i början. Det var ju liksom inte bara luftfärden och impacten, alltså nedslaget efter luftfärden, utan sen hade han ju en relativt bra bit kvar att köra för att komma runt in i pitlane.
Ja,
och under hela den tiden så kunde ju bilen också ha tagit rejält med skada. Så det var det, så att jag var rätt övertygad om att okej, nu är det kört. Även om de får ut honom så kommer han vara liksom någon slags sitting duck som bara harvar långt bak. För den där bilen är ju inte frisk liksom. Det kan det inte vara. Så att det bara bidrog till förvåningen över att bollen ändå studsade Mackans väg.
Ja, det var ju särskilt vanskligt när framvingen fastnade under däcken. Det är bland det farligaste som kan hända formelbilar idag. Och gulflaggen skickas ju inte ut på en gång, utan de väntar mer ungefär ett halvt varv tills det visar sig att Bourdais skulle nog få svårt att köra in på efter egen maskin. Till slut lyckas han ju med det, men Marcus var väldigt nära att bli varvad där. Men här börjar ju ändå bollen studsa hans väg ändå. Han får en bestraffning, han är ju sist, men kan ju nu gå på en alternativ strategi som, ja, det var ju väldigt tursamt. Det som hände direkt efter med den här pile-upen, att han kan gå in i det på igen. Den här bestraffningen blir därmed i princip noll. Han får en drive-through, men fältet neutraliserades precis efter det. Så. Och då har han mer bränsle och fräschare däck än resten av konkurrenterna som försöker nå varv 30 lite drygt för att klara en tvåstoppare. Och sen så blir det så många gulflaggsvarv, så Marcus har ju också tvåstoppare men blir ju kommit längst fram i fältet när de andra gör sitt första depåstopp.
Så ganska många faktorer som samspelar till att bollen gick hans väg liksom.
Ja, det blev 8 grönflaggsvarv innan nästa krasch efter rödflaggen då. Och då var ju Rinus Wiecke som kraschade i första kurvan. Och då passar ju ledarna Colton Herta särskilt och ja, de flesta andra att göra sina första depåstopp. Och då var den här situationen när de som går i depå nästan lyckas köra om säkerhetsbilen.
Just det.
Det ter ju sig lite lustigt. Det försökte ju Audi och Lucas de Grassi med i ett Formel E-lopp nyligen. Det lyckades på banan. Alltså, de Grassi tog ledningen genom att bara rulla igenom depån. Men de fick ganska hård bestraffning för det. Det är ju inte meningen att det så ska Nej. Gå till. Men det här gick nästan nu eftersom säkerhetsbilen var ju tvungen att runda Rinus Wiecke's bil precis där.
Mm.
Så vanligtvis skulle ju inte säkerhetsbilen köra så långsamt. Men nu var det ju en bil som höll på att bärgas precis i samma område. Så det är ganska naturligt ändå att säkerhetsbilen tar det säkert i sådana situationer.
Just det.
Och det var ju, för Colton Herta var ju ja, också väldigt tursamt i det stadiet. För om han hade hamnat längst bak i kön med den bilen han hade, då kanske han hade kraschat tidigare i loppet.
Så kan man ju se det. Så kan man ju definitivt se. Och annars, det där är ju väldigt intressant för att länge såg under den här helgen så såg det här racet ut att vara Colton Hurtas race att förlora.
Ja.
Han såg ju otroligt dominant ut och jag vet inte om det finns så himla mycket att säga om själva orsaken till varför han hade en sån bil som funkade så himla bra med mycket simulatorjobb och sådär. Fast å andra sidan så kan man ju tänka sig att resten av fältet också hade suttit så mycket som möjligt och nött de här varven i simulator innan de kom dit. Så att det kan väl inte vara hela sanningen, men vet du någonting om vad var det som Herta och hans team fick till? Att de hade så himla stark, eller en sån himla styrka under hela den här helgen?
Delvis är det ju Herta själv. Han är riktigt bra på stadsbanor och nu när vi kommer till en bana som ingen kan tidigare så han är ju en sån talang så då sticker han ju iväg. Men Andretti-stallet hade överlag en bra helg. Rossi var ju med i toppen större delen av loppet innan han också drogs in en incident. Och sen var det ju deras Dark Horses, James Hinchcliffe och Ryan Hunter-Reay som faktiskt bärgar bra resultat åt stallet. Hinchcliffe första pallplats på väldigt länge ändå, par år i alla fall. Första sen tillbaka hos Andretti, en tredje plats för honom. Och Ryan Hunter-Reay, fyra, också hans bästa resultat på ganska bra tag. Så Andretti-stallet hade gjort sin hemläxa. Det kan man ju ganska klart säga. Men Herta var ju otroligt imponerande fram till varv 74.
Verkligen, verkligen. Man fick under kvalet så hade du och jag lite kontakt och man fick ju lite Senna-vibbar alltså när han drog till med sitt polevarv. Nu kommer jag inte ihåg exakt vad avståndet var men det var ju ganska rejält. Det var ju drygt en sekund va, ner till tvåan om jag inte minns fel.
När han satte varvet så var det drygt en sekund till tvåan okay. Men Dixon var ju mer än en halv sekund långsammare. Så det var ju slutresultatet på 5300 delar och så. Men så såg det ju ut i varenda pass också. Att Herta klarade av första rundan på de svarta däcken gör ju att han har ju ett övertag redan där. Men då var han ju ändå snabbare än alla andra som körde röda däck där. Så en historisk parallell är väl kanske lite Senna 88 i Monaco.
Just det.
Där Senna också var magiskt snabb på kvalet men sen så slutade det räcket ändå.
Ja, precis. Där kvalade ju Senna ut stallkompisen Alain Prost med drygt 1,5 sekunder. Men sen så, som du sa, så blev det ju räcket för Senna i själva racet. Och det var ju svårt att säga Vad var det som händer i huvudet på en sån här ung jättetalang när racet börjar närma sig slutet? Och alltså, som jag såg den här situationen, så hade han ju, jag ska inte säga att han hade tagit ut segern i förskott, men han måste ha känt hur starka de var under precis hela helgen och känt sig rätt trygg i att det här var hans race att förlora. Och plötsligt i den här sekvensen, när han börjar närma sig Marcus Ericsson men inte riktigt kommer hela vägen, och börjar märka efter ett antal varv att han kommer nära, men han kommer inte tillräckligt nära för att verkligen göra ett vettigt move på Marcus. Där tror jag att liksom det är frustrationen som måste bara ha slagit över i att ha ett sånt starkt ekipage men ändå inte lyckas ta det när det bara är liksom en handfull varv kvar. Och rätt tråkigt för raceavslutningen, även om det var ju kul med ett svenskt perspektiv. Och det säger också en del om den enorma styrkan i Marcus prestation. För under den enorma press och veta att det är liksom Colton Hurt där jag har det bak, och Mackan visste ju såklart hur stark Colton har varit hela helgen, och det tror jag är väldigt svårt att få bort ur hjärnan, att det är någon som har varit så stark under hela helgen som ligger ett par billängder bakom mig och det är bara några varv kvar och jag slåss om segern. Så jag menar, under den pressen hade jag full förståelse för om det hade varit Marcus som satt den i muren, men han gjorde inte det, han tog sig mål liksom. Så att jag tror hela den här slutkampen om segern tycker jag blev en rätt fin illustration av det här gamla talesättet att in order to finish first you have to finish, som de säger i England. Du måste liksom komma i mål först, och det var också en så här, en styrka i Marcus prestation. Det är liksom, det är på söndag kväll som poängen delas ut, och den idén verkade ha flugit Colton Hurta förbi. För det var en rätt grov miss, och framförallt så jag tror att om han hade liksom bara taggat ner några hekto när insikten väl hade kommit att jag kanske inte kommer förbi Mackan, då hade han ju fått med sig en väldigt fin poängskörd. Nu fick han med sig ingenting istället.
Mm. 19:e plats blir för Hurta. Och han gör ju inget fel fram tills dess. Mittsektionen av loppet också väldigt mycket gulflagg. En 9-varvs gulflagg på grund av en vattenläcka vid sidan av banan. Väldigt udda, men det var därför incidenten med Power, McLaughlin och Kellett drog ut så mycket på tiden runt varv 41-49. Och då någonstans därefter så måste ju Hurta göra sitt andra depåstopp, och han tappar ju några placeringar. Man kör ju om de förare som, ja, fram till Marcus. Och sen så visar det sig att Marcus är ju väldigt snabb. Det var väl, måste ju varit så att de var de två snabbaste bilarna på banan.
Mm.
Men det är ju någonting som kom under huden på Hurta där, och han klarade inte pressen därav. Och Marcus kör ju så intelligent i att lite, han stressar inte.
Nej.
Lite downforce på bilen tydligen. Så bra acceleration, bra toppfart. Det gör ju att han kan lift and coasta in i kurvorna och spara bränslet som de behövde. Fantastiskt styrkebesked. Och det var inte så att man var direkt orolig för att Hurta skulle ta sig förbi där. Utan det var ju bara dynamisk racing. Och de drog ju ifrån resten av fältet under de här 18 grönflaggsvarven det blev efter varv 57.
Precis, han var ju nära, men det blev aldrig riktigt den där enorma pressen som kan stressa även mycket mindre erfarna förare än Marcus Ericsson till misstag. Så att, ja, nej, där, jag tror i gårdagens seger så måste Marcus enorma erfarenhet ha spelat in en roll liksom.
Yes, så ja, en grym helg överlag tycker jag. Det var väldigt kul, kul event, kul stad, mycket fans och grym stämning. Så det var verkligen en toppen helg på alla sätt och vis. Tycker det funkar bra för mig från första varvet, kändes det bra. Jag kom in i körningen bra, bilen kändes som jag ville ha den. Så bra med på träningarna och det kändes verkligen som jag hade farten till att vara med i fas 6. Då. Men tyvärr på kvalet så touchade jag i muren där på de röda däcken, så jag fick inget varv på de röda och missade jag avancemang på grund av det efter att ha varit, tror jag, två eller tre på de svarta däcken. Då. Så ja, väldigt besviken efter kvalet, för jag kände verkligen att jag hade en riktigt bra bil och bra känsla. Så det var tufft att line upp i 18:e rutan där för racet, men jag hade ändå goda förhoppningar om att göra ett bra race. Visste att det skulle bli händelserikt på grund av just hur banan är, hur svår den är att köra och hur mycket incidenter det var under helgen. Så var det rätt så stor risk för att det skulle bli en rörig tävling som det också blev. Gick väl in med en målsättning av att försöka ta en topp 10, kanske topp 8 ifall jag hade en riktigt bra dag. Var väl lite så jag tänkte. Sen när racet väl startade, gjorde bra start, tog mig förbi tre bilar direkt. Sen var det ju caution och var taggad på att göra en till bra omstart. Men då, jag vet inte, började jag drog iväg och sen slutade han accelerera. Och jag var precis i hans växellåda, så jag hann inte reagera när han slutade accelerera av någon anledning. Så då flög jag rakt över han. Slog sönder bilen och trodde att det var slutkört. Men på något sätt så höll bilen ihop och kunde kravla mig tillbaka till depån med trasig framvinge. Teamet gjorde bra jobb och böt den till en ny då, och jag hann ut och inte tappa ett varv, vilket var såklart väldigt viktigt. Sen från den punkten när jag väl hade gjort alla bestraffningar och depåstopp och reparationer som behövdes, så var jag ju helt sist i 25:e rutan, 25:e plats, och efter min stop and go var jag väl 20 sekunder bakom fältet också då, så då kändes det ju rätt så hopplöst. Men jag tänkte att det är bara att sikta på att försöka ta så många platser som möjligt, kanske komma in på en topp 15 plats. Men sen började det gå lite min väg, minst sagt, med allt som hände, och jag hade väldigt bra fart på den röda däcken, bilen kändes grym, körningen kändes riktigt bra också, och jag lyckades ta hand om däck och bränsle och vara snabb när jag behövde. Och satte mig i en position där jag verkligen kunde utmana om det på slutet då. Och de där sista 20 varven skulle jag säga är min bästa prestation hittills i karriären. Att hålla Colton Herta bakom med den farten han har haft hela helgen. Han var ju såklart den snabbaste föraren under den här helgen. Och hålla han bakom med dels sämre däck, eller mer slitna däck, och behöva spara väldigt mycket bränsle. Det var otroligt tufft, och jag är väldigt, väldigt stolt och nöjd över hur jag lyckades hantera det och hur jag lyckades planera körningen och liksom spara bränsle där jag visste att inte han kunde köra om, och verkligen satsa allt på att sätta utgångarna för att se till att han inte kunde attackera ner för de långa rakerna. Så grymt stolt över den insatsen och lyckas bärga segern. Så känns fantastiskt. Tar in mer i mästerskapet. Nu är jag inte så långt efter Palou i ledningen heller. Alltså det är verkligen spännande. Jag har tagit mest poäng sen Indy 500 med rätt så stor marginal. Så det känns verkligen som att formen är hur bra som helst just nu. Så det gäller bara att fortsätta nöta på. Kul med race igen ute i helgen på IMS, som är en bana som vi kan väl. Det känns som vi har gjort rätt så bra framsteg på bilen sista tiden. Så vi borde kunna vara med och hota om en seger i helgen igen, som såklart kommer vara målsättningen. Så ska bli väldigt kul, och jag är väldigt, väldigt laddad.
Och hjälper nog att få in sponsorer till stallet också nu. Nu han körde i en annan skrud, Bryant, istället för Husky som huvudsponsor. Förra veckan råkade du säga att han inte hade kontrakt för nästa år. Det är ju lite fel faktiskt, utan vi kollar ju upp det sen att när pressreleaserna om hans styrning för i år kom ut förra året, då står det ju klart tydligt multi-year i de här pressreleaserna, utan det är ju frågan att fixa ihop sponsorerna inför nästa år snarare än kontraktet per se. Så vi allting tyder ju på att Marcus kommer ju köra Ganassi nästa år också. Varför vill inte Ganassi behålla honom när formen är så himla fin?
Ja, det är väl svårt att ge en ny sponsor en bättre första resa än vad Bryant fick. Men vad gör Bryant för något? Det är ju inte ett märke jag känner till. Känner du till vad de sysslar med?
Luftkonditionering. Passar ju bra när det går så hett till som du gjorde i Nashville.
Det gör det verkligen. Så att det är ja, bra introduktionsrace för den sponsorn.
Så hur många gulflaggor blev det totalt?
Var det 9 vi landade i, va?
Ja, 33 varv gulflagg av 80. Det är lite för mycket. Längsta grönflaggperiod var de här 18 varven när Hörta jagade Marcus. 2 rödflagg, det är också lite mycket. Ja. Och efter Hörtas crash, den andra rödflaggen, den var inte populär när man tittar på Twitter och andra sociala medier på forum runt över internet, utan IndyCar-fansen är ju ganska många purister som hellre låter det bli kanske något varm mindre grönflagg, men rödflagg helst inte. Och som första lopp i Nashville då på den här stadsbanan, de fick ju mycket publicitet, kan vi lugnt säga. Inte bara bra i och för sig, men det verkar gått hem i alla fall. Växtverket kring omstarterna förstås, men har också skannat av lite kommentarer om själva evenemanget. Det har varit svårt att hitta vatten på banan. Det var väldigt varmt, Nashville, över 30 grader på dagarna. Så alla så här drinkstationer hade varit tomma väldigt, väldigt snabbt och de fylldes aldrig på under dagen. Det hade varit väldigt dyrt med depåbiljetter, alltså paddock pass, $500. Dubbelt så dyrt än Indy 500, och andra banor tar $50 för att kunna strosa runt i depån. Så det var ju inte jättebra heller. Det var en läktare som inte hann byggas klar. Så de som hade köpt biljetter till den läktaren hade ingenstans att sitta. Men de fick pengarna tillbaka i alla fall för det. Och omdirigerades till andra läktare där det fanns platser över. Så de gick in tomhänta. En del undrade säkerheten över bron. Och det var ju inte så att alltså bankanten var också vattenkanten. Utan det fanns ju en trottoar liksom mellan själva kanten av bron och bankanten, så det var inte att de vette mot varandra, och det var ju några dykarlag under bron, tack och lov. Så
utifrån som man gör någon skulle överleva den flygfärden ner. Så.
Ja. Ja. Men det var inga sådana olyckor alls på den sektionen av banan. Det var ju in i den här kurvan där Hörta kraschade, så det var en del andra olyckor under helgen. Jimmy Johnson på uppvärmningen, också i GT3 klassen som var supportlopp och var också en rejäl smäll just i den inbromsningen.
Vad tycker du själv om banan?
Jag tycker den fungerar. Man får väl bara fixa med omstartningsproceduren och kanske försöka få bort någon av de här jättelångsamma kurvorna i början och slutet av varvet. Gör den lite mer flytande där. Det blir mycket start och stopp. Men just inbromsningszonerna på början och slutet av bron tyckte jag mycket bra racing skedde ju där under de grönflaggsvarv vi fick se. Så det är bara de här barnsjukdomarna som behöver rättas till, och så kan det här bli en riktig långvarig IndyCar-klassiker, tror jag.
Ja, det var på vissa ställen jag tycker att banan såg lite onödigt trång ut. Så jag undrar om inte man skulle kunna öppna upp och bredda några av de här tajtaste kurvorna. Nu har inte jag varit på plats, så jag vet inte om det rent fysiskt går, men och så det såg ju väldigt väldigt skakigt ut också, så att men det är ju samtidigt, det är väl en del av charmen med stadsbanor, så att jag var väl kanske inte så där överdrivet imponerad av banan i sig, för man kunde nästan misstänka att det skulle leda till den här typen av hackiga tävling med många avbrott, många gulflagg och till och med 2 rödflaggssituationer. Men ja, man får kanske ge dem något år till och se vad man kan liksom åstadkomma om man får jobba på det här lite grann.
Ja, Rom byggdes inte på en dag.
Nej.
Alla vet att det byggdes på natten.
Exakt. Sen så är det, jag menar, det är ju en amerikansk storstad, och där amerikanska storstadsbanor blir lite som amerikanska storstäder. Det är liksom raksträcka, skarp kurva, raksträcka, skarp kurva. Man får inte riktigt de här charmiga gamla stadsbanorna som på södra Frankrike eller Macau liksom. Mm. För att städerna ser inte ut på det sättet, utan ja, amerikanska storstäder ser ut på ett annat sätt, och det speglar sig i den typen av stadsbanor man ibland får liksom.
Mm. Sen sista omstarten då, Marcus grejer är hur enkelt som helst. Han vinner med 1,5 sekund före Scott Dixon. Dixon som jag i och för sig tror gjorde livet ganska lätt för Marcus där. Ska vi gå igenom topp 10 då?
Mm.
Här är ju Marcus Eriksson, karriärens andra IndyCar-seger. Scott Dixon tvåa. James Hinchcliffe, Ryan Hunter Ray, Graham Rahal blir topp 5. Sen Ed Jones som körde lite buffligt, men det gav resultat äntligen. En sjätte plats för honom. Alex Palou, sjua. Felix Rosenqvist, åtta. Helo Castroneves, osynlig men stabilt, nia. I första lopp efter segern på Indy 500. Och så Josef Newgarden på 10:e plats.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Och med det ska vi gå in lite på vad Felix har gjort under helgen.
Det var ett klart fall framåt, va?
Ja, det tycker jag absolut. Både fartmässigt och racecraftsmässigt, också turmässigt ändå.
Mm.
För han är ju med i fast 6, femte snabbast för kvalet, startar 4 och är ju hela tiden med det dit fram till sista. Ja, han är ju med i topp 5 i loppet i princip fram till sista stinten, när han är fast ute på fel däck och måste ändå spara bränsle, kommenterar.
Ja, det var lite så här små saker mot slutet som inte studsade hans väg, men hade de, och det här är ju så fascinerande med IndyCar, hade de där små grejerna, de hade ju lika gärna kunnat studsa hans väg och vi hade kunnat ha två svenskar på pallen.
Ja. Han var ju ute på svarta däcken som inte var så välvilliga vid sista omstarten, så han förlorade ju 2 platser där, och precis innan så hade han förlorat en plats till Graham Rahal också. Men han är ju betydligt starkare hela helgen än Patricio Ward, och han var ju topp 6 på träningarna och på kvalet, så nu börjar det lossna tror jag för Felix.
Mm, jag hoppas verkligen det, och till skillnad från Marcus har jag ju alltid sett Felix som en stadsbanespecialist, eller kanske inte en specialist men väldigt duktig på stadsbanan, som naturligt kommer till sin rätta med sin förmåga på den här typen av tajta jobbiga ställen som Macau och jag menar många av de Formel E-banor som han tävlade på liksom, passade ju hans sätt, eller han fick ut väldigt mycket av de banorna, och det var lite det som blixtrade till när man såg honom, inte minst på kvalet. Det var så sjukt roligt att få med honom, inte minst efter den här bedrövliga säsongen som den har varit hittills, men det var väldigt, väldigt roligt att se Felix dyrka upp sin egen och bilens potential på ett sätt som jag inte alls tycker att vi har sett hittills i år, utan det har liksom glimrat till lite då och då, men i det stora hela har det varit en ganska tråkig historia, men ja, hoppas verkligen att det här är liksom tecken på en längre vändning. Och också bästa skevan var han i mål. Och det får man inte heller underskatta.
Mm.
Att här finns det liksom en intern kamp bland inom motorleverantörsfamiljerna. Och det tror jag inte går helt obemärkt förbi att han faktiskt var bästa skeva.
Det är ju ändå i den här delen av USA så skeva säljer nog en hel del bilar och trucks och suvar och allt möjligt just i Tennessee. Mm. Och annars var det en jättedålig helg för skeva, för liksom två av topp 11 skeva, resten Honda. Men det var också viktigt för Felix är att han var helt misstagfri hela helgen.
Mm.
Men alltså Ward putta till andra förare, han körde ju på Alexander Rossi mot slutet. Här var ändå ihop en 13:e plats för Ward. Så Felix kanske lite reserverad i en del närsituationer, som när han förlorade Ed Jones som var lite över ett hothead den här helgen. Men en 8:e plats är så mycket bättre än en 13:e eller en 18:e plats, så att ja, får hoppas att formen tilltar än mer.
Verkligen. Och som du nämner, den där Pat O'Wards omkörning på Rossi där, eller omkörningsförsök eller vad man nu ska kalla det, den var inte snygg alltså.
Nej.
den måste vi nästan nämna, för den var ju under par för att vara Award. Han brukar ha högre lägsta nivå än det där alltså. Han gjorde inte mycket som imponerade under helgen. Han var bra med på kvalet. Mm. Eller relativt bra med på kvalet. Men sådär, i det stora hela så var den ganska... Det var också kul att se, för det är mig, vad jag kan minnas här första gången i år som det var så tydligt 1-0 till Felix över hela helgen.
Mm.
Internt.
Ja, magin som Ward visade i Detroit, den avtog ganska tvärt här. Annars kan vi nämna att både Felix och Pato stannar kvar hos McLaren nästa år. Jättebekräftat blev det under helgen.
Just det.
Zac Brown var på plats i Nashville. Han körde runt i sin McLaren, Penske McLaren IndyCar från 1977, uppvisningsvarv på banan, som Mario Andretti körde på den tiden. Och det verkar som att de kanske får till en tredje bil till nästa år. Målet är 2023, en tredje bil för Arrow McLaren SP. Kanske nästa år, beroende på saker, förmodligen. Men stabilitet i stallet är ju bara bra för deras färd framåt. Och mycket bra för Felix också att inte behöva tänka på den saken, utan det här är hans familj nu.
Verkligen, och det är stora pengar också. För det var också en affärsuppgörelse som tillkännagavs där. McLaren tar en ännu större ägardel av IndyCar-teamet än vad de tidigare har haft. Så att det finns pengar i uppgörelsen också.
Mm.
Så att det finns en plan. Det är inte bara en slags tom ambition att bygga ut det här till en trebilsteam, utan det finns pengar.
Mm.
Och det finns vilja från McLaren-håll att satsa långsiktigt och seriöst. Så att man bara misstänker att det är moderbolaget McLarens ägare som i bakgrunden har bestämt sig för att storsatsa.
Mm,
det är ju bra.
Jätteroligt när motorsport blir liksom, det är inte öar separata från helt separata och isolerade från varandra som Formel 1 kanske lite vart, utan motorsport världen över är en familj typ. Zac Brown har ju också sportvagnstall, han har varit involverad supercars i Australien. Så det är bara bra ju mer ihopkopplat de olika serierna blir med varandra. Formel 1 ska inte tro att de är ensam här på teppan, utan det är ju faktiskt, finns ju flera elitsporter som Formel 1 kan dra nytta av. Och det tror jag McLaren är väldigt intresserad av, att få insikter från den amerikanska marknaden. Så någon kan man använda i GT3 också, och Formel 1 och GT4 och så. Vi har fått lite kommentarer från Felix, ska vi ta och lyssna?
Det gör vi.
Det var väl en positiv helg med tanke på hur det har varit senaste helgerna, och komma i mål med lite poäng skadar inte, framförallt inte under sånt galet race som det var där. Det var så, det kändes som det nästan var ren chansning om man skulle komma i mål eller inte. Egentligen inte för egen del, men på så sätt som andra körde i racet så
så var jag rätt glad att jag inte blev inblandad i någonting. Kvalet var väl highlighten. Lite sur att jag inte blev bättre i Fast Six än femma, men det kändes som att vi tog ett bra steg och listade ut lite varför, eller hur vi kan vara snabbare i kvalet. Men sen i racet så krävs det fortfarande lite mer. Alltså vi var absolut bättre än vad vi brukar vara, men kändes inte riktigt som man kunde attackera, utan det var mer defensiv körning hela racet. Så lite mer att jobba på där, men det är precis sådana här helger vi behöver nu när man kommer liksom framåt istället för bakåt. Och förhoppningsvis kan vi vara fram och slåss i Fast Six fler race nu och starta lite längre fram, vilket det man måste nästan göra det i IndyCar för att inte liksom falla öde av någon annans misstag.
Ja, det var ju ett galet race minst sagt. Men alla de här omstarterna, hur påverkade de ditt race?
Ja, det började var ganska bra. Vi höll oss till mer eller mindre samma strategi som alla andra i topp 8 som hade röda däck till att börja med. Men det blev ju, som ni såg, väldigt mycket gulflaggor och svårt att liksom få något momentum i racet. Och sen till slut blev det så mycket så att strategierna började splitta sig. Och sen fortsatte det så egentligen fram till varv 50 någonting. Och där gjorde vi ett beslut att gå in igen, lägga på ett sätt svarta och försöka hålla oss kvar hela racet, vilket krävde att det blev någon form av yellow innan slutet då för att kunna klara det, vilket skedde. Men det var ändå rätt mycket fuel save från min sida för att kunna komma i mål. Men det kändes väl som en okej strategi. Det var väl nästan mer lotteri än någonting annat, vilken strategi man skulle ta. Och det kändes som att det var Dick som blev tvåa på den strategin. Jag tror jag var kanske trea, fyra på den strategin. Så helt okej beslut. Men det tråkiga var väl i slutet att jag hade svarta däck och inte röda, vilket nästan alla andra runt omkring mig hade. För jag hade inte en chans att försvara mig efter rödflaggan när däckstemperaturen sjönk så mycket och bantemperaturen framförallt sjönk. I och med att det var nästan mörkt ute när vi omstartade. Då, så att, jag har sett att jag tappade två platser i sista varvet, men allt som allt så får man säga en positiv trend den här helgen.
Avslutningsvis, vi har ju nu fått bekräftat att du blir kvar i McLaren över 2022 och att McLaren dessutom går in som majoritetsägare från och med nästa säsong i teamet då. Vad betyder det för dig att få förnyat förtroende redan nu och att man inte behöver gå och vänta på besked om en fortsättning?
Det är egentligen varit klart från början att jag ska köra nästa år, så det är inga nyheter för mig. Men det är roligt, de nyheterna som kom igår är såklart roligt för teamet, och jag tror det kommer stärka oss ännu mer som team, och det visar liksom att Zac och McLaren är väldigt seriösa med det här IndyCar-projektet, så att det blir roligt att se hur det kommer, framförallt nästa år, hur det kommer förändra och förbättra teamet.
Ja, kul med några ord från Felix Rosenqvist. Men nu har vi ju stött och blött helgens tävlingar i Nashville, Jakob. Men det är ju, vi har ju mer roligt framför oss också.
Ja, redan på lördag är vi tillbaka. Eller är IndyCar tillbaka? Indianapolis Grand Prix igen. Nu blir den här berömda double, triple eller quadruple headen tillsammans med NASCAR. NASCAR har ju slopat sitt klassiska Brickyard 400 på ovalen i Indianapolis, utan de körde också GP-slingan på söndag, och IndyCar blir lite supportlopp till det, men det gick hem förra året, så varför inte en gång till och ett extra lopp för IndyCar-grabbarna. Men ni vet så mycket om banan så vi ska inte gå igenom allt det där, men vi kan ju nämna bara att det var ju VK som vann där i maj före Grosjean och Palou. Svenskarna gick ju så där för den gången, 10 och 17 för Marcus respektive Felix. Det finns inte så jättemycket att säga om den banan, för att vi kan den så väl och vi har gått igenom den så många gånger.
Det är en väldigt annorlunda bana i alla fall jämfört med den som vi precis lämnar bakom oss.
Ja.
Så på det sättet så blir det en väldigt kul kontrast, inte minst för att se hur det går för Felix, som definitivt lämnar lite av ett styrkebesked och förhoppningen, en förhoppning om att det är någonting som har vänt till det positiva. Men det blir väldigt intressant hur han och hans bil och hans team funkar på en bana som är så väsensskild från Nashville.
Ja, och när jag tittar på resultatet från maj nu när du säger det, så ser jag ju att det är helt andra förare och stall som var högst upp då. Då var det ju WK som vann, och WK i Nashville var ingenstans. Grosjean Nej. Var med lite okej i Nashville, men fick inget resultat med sig. Palou var ganska, ja, inte alls i Nashville heller.
Nej.
Justus Newgarden kom fyra i maj. Hade kass helg i Nashville. Graham Rahal är den enda som topp fem både i Nashville och på Indy Grand Prix i maj. Han kom femma då. Sen Pagenaud, ingenstans i Nashville. Rossi var med men fick inget resultat. McLaughlin, inget resultat i Nashville. Skräphelg för han med. Så det är helt andra förare som var starka där, även med de bägge road courses man svänger både höger och vänster. Så att vi börjar ju komma in på upploppet nu i årets IndyCar, och det är ändå hyfsat öppet i mästerskapet fortfarande.
Hur spännande som helst.
Ska vi gå igenom kanske vilka förare som ligger högst uppe i mästerskapet då?
Ja, men vi gör det.
Alex Palou fortsätter att leda mästerskapet, 410 poäng. Scott Dixon tar in lite, han ligger två i mästerskapet nu, 368 poäng. Pato Ward, stora förloraren i Nashville ändå, tappar lite mark på Palou, 362 poäng. Joseph Newgarden, hans mästerskapschanser fick sig en rejäl törn nu. 335 poäng. Och Newgarden är ju nu rejält skuggad av Marcus Ericsson, som är bara 4 poäng efter. Marcus kvar på femte plats i mästerskapet. Graham Rahal, jämn, plockar poäng hela tiden. Sexa i mästerskapet på 286 poäng. Simon Pagenaud, sjua med 280 poäng. Colton Herta, bara 8. Om man hade tagit sig mål på den andra platsen så hade den ju legat sexa i mästerskapet. Men Herta ligger på 275 poäng och kan nog räkna bort honom från mästerskapet nu när han ligger mer än 135 poäng efter Palou. Samma sak gäller nog för Rins VK som var ju med i topp 5 tidigare i år. 263 poäng. Och sen Takuma Sato har 231 poäng, tionde plats i mästerskapet.
Ja, den där tionde platsen förvånar mig att Takuma är det. Han är ju... Helg efter helg så är han väldigt blek. Så det där att han ändå har en tionde plats tyder på en viss jämnhet. Men det är ju ganska anonyma poäng Takuma plockar i år.
Ja, och nu bröt han ju den här stora pile-upen.
Just så det.
25:e plats gav honom 5 poäng nu. Men det har varit ganska annorlunda säsong för Takuma. Frågan är om han fortsätter. Han är ju en av fältets äldre förare. Det har ju varit lite snack fram och tillbaka om kanske Jack Harvey får den platsen hos Rahal till nästa år. Men Takuma levererar ju de andra gångerna, men han gör det inte spektakulärt längre, vilket är ju olikt honom.
Mm.
I alla fall, vi kanske sätter punkt där, eller vad säger vi?
Ja, men vi gör det, Jakob. Vi gör det och ser fram emot att snacka ner nästa helgs tävling, förhoppningsvis med nya stora svenska framgångar även den veckan. Stort tack Jakob, och stort tack alla som har lyssnat.
Och stort tack till våra samarbetspartners Automotor och Sport, Tico Racing Shop, och glöm inte stefanjohansson.art att ni får massa rabatt om ni använder rabattkoden Indiepodden bara. Så med det sagt, tack och hej, och vi hörs om en vecka igen.
Det gör vi. Hej då!
Hej.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.